Hej och välkommen till MRO-podden avsnitt 3. Och förra gången så började du, Nasrin, berätta om den abort som du gick igenom och vad som ledde fram till den. Och vi fortsätter där vi slutade. Du hade ju fått reda på att du var gravid. Din dåvarande pojkvän, sambo, ville inte detta och du kände en press förstås. Ja, och ni pratade fram och tillbaks och du ville egentligen inte innerst inne ville du inte göra aborten.
Nej, men inte ytterst ute heller.
Inte ytterst ute heller, nej. Nej.
Utan det blev ju så till slut för att jag blev men manipulerad och pressad dit ändå.
Just det. Mm. Och så hade du också den här idén att om hjärtat inte börjat slå på det ofödda barnet så då var det på något vis lite mer okej.
Okay. Ja, då var det mer ett potentiellt liv än ett faktiskt liv. Ja. Ett livssubjekt som jag
ser du på det så fortfarande? Eller? Nej.
Nej.
Nej, nej,
inte alls.
Nej.
Det gör jag inte längre.
Men det blev ändå en sorts mental gräns där. Och så levde du i tanken att ja, men det har ännu inte börjat slå. Och då är det lite mer okej. Och då sökte du tid för abort. Du hade ganska bråttom där, har jag för mig.
Ja, jag hade bråttom. För att jag hade uppfattat det som att hjärtat skulle börja slå inom en vecka eller två. Från där jag befann mig. När vi efter att ha bollat eller pratat om graviditeten och hur vi skulle göra med den till slut landade i att en abort var det mest rationella, så att säga.
Ja, just det.
Att det var det, liksom, det förnuftiga beslutet.
Så det var på något vis ditt förnuft som körde över dina känslor också, kan man säga.
Ja, det var
eller
det.
Eller du lät det.
Ja, det var min pojkvän som manipulerade mig, kan man ju helt enkelt säga. Att tycka liksom att det förnuftigaste var att göra abort. Och jag var så mån om att vara förnuftig och rationell så att då lät jag det köra över alla mina väldigt starka instinkter och känslor kring att verkligen värna det här barnet och ta hand om det och till och med som sagt låta det adopteras bort.
Just det, det var du inne på också. Just det. Ja, för det är ju lite ovanligt och jag är ju van vid att du går din egen väg, att du är lite ovanlig, vill jag på att säga. Men att som abortliberal, vegan, att liksom tänka att ja, jag vill till och med adoptera bort mitt barn så att någon annan familj får ta det.
Så att det ändå får leva.
Ja, det är ju det är ingen uppfattning som man stöter på idag när man diskuterar abort med abortliberaler.
Nej, det är ju inte vanligt.
Nej.
Men det
så
var
du var
så
en ovanlig abortliberal, men du kände starkt att du...
Ja, jag ville värna barnet. Ja. Jag tyckte att det hade rätt till sitt eget liv nu när det fanns.
Just det.
Ja, oavsett om hjärtat hade hunnit börja slå ändå
just det,
eller inte.
Just det.
Men det var ju inte han med på. Han ville ju inte höra talas om att det skulle adopteras bort. Han ville inte att han skulle ha ett barn där ute som var hans, som han inte kände och fick ta hand om.
Och det blir ändå ganska lite motstridiga känslor. För å ena sidan så känner du då att du vill ha det här barnet och du vill ta hänsyn till honom. För du vill inte vara taskig mot honom och tvinga honom till att bli pappa.
Ja.
Samtidigt som du då känner så här, ja, men jag är inte säker på att jag vill att han ska bli någon pappa åt mitt barn överhuvudtaget.
Ja.
Och då hade man ju kunnat tänka att ja, men då tar jag hand om barnet själv och dumpar honom. För då slipper han bli pappa, han slipper ha med mig att göra, han slipper ha med barnet att göra.
Men då tänkte jag på barnet, för de tankarna hade jag. Men då tänkte jag på barnet och tänkte att men gud, du ska förklara för det här barnet att pappa ville att du skulle dö innan du ens hade hunnit födas.
Ja, just det.
Hur ska jag förklara för dig varför du inte får växa upp med din mamma och pappa tillsammans?
Ja.
Och varför du antingen inte får träffa pappa alls för att han i så fall vägrar. Ja. Nu trodde jag inte det om honom. Jag trodde nog att skulle barnet födas då skulle han ändå vilja ha en relation med det barnet.
Det är ju det som nästan alltid händer. Ja. Att så fort barnet väl finns där, då smälter omgivningen.
Ja, ja.
Morfar och mormor, morfar och farmor som sa liksom, gör abort. Och ser plötsligt, åh lilla gull.
Visst. För de ser det som att barnet inte finns i verkligheten ännu. Bara
nej,
att just de inte ser det med blotta ögat.
Nej, just det. Precis. Ja.
Medan man som kvinna känner det så tydligt i sin egen kropp att det är verkligt.
Just det.
Och det är den skillnaden, tror jag. Men att han då... Nej, men jag tänkte på det. Men då var det just det. Att, men hur ska jag kunna försvara för det här barnet då? Att det har tvingats växa upp. Antingen med en helt frånvarande pappa eller med mamma och pappa frånskilda. Och hur ska jag någonsin kunna antingen berätta att det är för att din pappa ville att du skulle abortera. Så det är anledningen till att vi gick isär.
Ja, just det.
Eller mörka det, men då försöka hitta på någon annan anledning.
Mm.
det blev ju liksom fel hur jag vände och vred på mig.
Just det.
Kände jag då.
Och det får man väl ändå erkänna och säga att det faktiskt också blir. Jag menar, idealet är väl att en man och en kvinna lever tillsammans och vill leva tillsammans och får barn och vill få barn och vill ta hand om varandra och vill älska. Alltså jag menar, så fort det där, någon av de där relationerna liksom bryts på djupet liksom. Nej, jag vill inte att det här barnet ska finnas. Då, det går inte att lägga pusslet då.
Nej, och det blir så konstigt också att säga att men jag vill inte ha det här barnet. Du tvingar mig att bli pappa.
Ja.
För då har man ju med sin kropp, både som kvinna och man, i det här frivilliga sexuella umgänget så tydligt sagt ja till varandra och sagt ja till det här barnet som kan komma att bli.
Just det.
Det är ju vad du någonstans lovar med din kropp, oavsett vad du sen känner för att säga eller inte säga.
Ja, ja, nej, men precis. Att göra en sak med sin kropp och sen bara vägra det med sin själ, det är ju lite, det är en krock.
Det är en krock. men det är ju som att sitta, som sagt, och dra i sig glass och chips för fulla muggar liksom, dag ut och dag in, år ut och år in, och sen blir förbannad att man blev tjock.
Ja, just
för det har inte jag godkänt här uppe.
Nej, nej.
Med min hjärna.
Nej, just det. Nej, just det. Men hur tänker du idag som abortmotståndare om hur du tänkte då?
Alltså jag minns ju väldigt väl, som sagt, hur jag tänkte och kände då, och jag känner väl i grunden en stor sorg över det. För att jag hade så otroligt, alltså det blev så, hur ska man säga, det här som jag upplevde var det rationella och kloka beslutet visade sig vara fel beslut utifrån hur verkligheten faktiskt är beskaffad. Att jag hade helt rätt i mina känslor och mina intentioner.
Just
som
det.
Faktiskt relaterade till verkligheten. Där jag var gravid med det som faktiskt var mitt barn, som faktiskt var vid liv och som förtjänade den modersomsorgen.
Ja, just det.
Och hade rätt till sitt liv. Och det var det jag underkände. För att hela min omgivning, både liksom i kulturen och i den direkta relationen med barnets pappa, hela tiden fick veta att nej, men det där var irrationella känslor. Det skulle inte jag ta hänsyn till. Utan jag skulle bara ta hänsyn till det jag blev matad förnuftsmässigt med.
Just det.
Och nu vet jag ju liksom att hade jag lyssnat på min inre röst, på mina känslor,
på ditt hjärta,
på mitt hjärta,
kan man kanske nästan säga.
Så. Ja. Då hade ju det blivit rätt.
Ja.
Alltså inte bara så här subjektivt rätt för det känns bra, utan det hade ju faktiskt relaterat väldigt väl till en verklighet jag vet är sann idag.
Just det.
Som jag då hade blivit lurad och tro något annat om.
Ja, just det.
För vi är så hjärntvättade att tänka på ofödda människor som någon slags här Schrödingers foster någonstans. Det finns och inte finns. Det är vid liv och det är inte vid liv samtidigt.
Som Schrödingers katt. Den här, det är sån här fysiskt,
det är
fysisk
låda.
Tankegång. Ja, just det. Att vissa, är det kvantfysiska händelser, finns och inte finns samtidigt eller vad det är.
Ja, och så verkar vi betrakta ofödda människor i vår
just
tid,
det.
Kultur. Liksom.
De finns och inte finns samtidigt. Och de är människor och inte icke-människor samtidigt också.
Ja,
på något vis.
Beroende på vad som passar den vuxna omgivningen på något sätt. Om det är ett oönskat barn eller önskat barn. Om det är ett planerat barn eller om det är ett oplanerat barn.
Just
om det kommer lämpligt eller olämpligt.
Just det.
Så det just kan vara allt och ingenting samtidigt.
Men då kände du liksom en stress här, hela den här förvirringen och sen en stress innan barnets hjärta började slå. Du ringde till...
Du började ringa runt till olika sjukhus som hade abort eller gynekologi på något sätt. Och jag kom först till Huddinge sjukhus och där mötte jag en väldigt trött och lite sur och uppgiven röst när jag ringde. Som sa att ja, men du kan få en läkartid om 3 veckor eller vad det var väntetid. Och först efter det kan du få träffa en barnmorska kanske en vecka eller 2 senare. Och sen kan det bli en abort. Och jag blev ju jättestressad och upprörd och sa att det går inte. För att du har ju barnets hjärta börjat slå. Och då kan inte jag göra abort längre. För då lägger ju barnet vid liv. Otvetydigt. Och det kom inte på fråga. Och då blev hon arg på mig.
Okej.
Och sa att ja, men det här är den tiden jag har att erbjuda. Hon hade ju först frågat hur långt gången jag var. Det var
ja,
så.
Just det.
Och så sa hon att du är så tidigt ute så du kan inte göra abort nu i alla fall. Det är för tidigt.
Aha.
Jag sa, men hur kan det vara för tidigt att göra en abort? Hur tänker du då? Varför skulle det vara för tidigt?
Just det. Just det.
Men då sa hon, nej, men vi kommer inte kunna bekräfta att du är gravid. Att graviditeten är i livmodern. Att det är, ja, att allt är som det ska. För att
just
det är så litet så det går inte att se.
Nej, just det. Just det.
Jaha, sa jag. Okej, men jag kan inte göra aborten när det är så långt fram i tiden. Nej, för det är liksom, då har mitt tidsfönster tagit slut för när jag kan tänka mig en abort.
Just det.
Men hon fattade inte den grejen uttaget. Nej. Men en abort, det spelar väl ingen roll när du gör det.
Nej, nej. På sätt och vis hade hon väl
rätt. Hon hade ju rätt. Men jag var ju upprörd. För jag tyckte att jag har ju faktiskt en begriplig argumentation här för varför.
Ja, men precis ja. Vi tar en liten minipaus där så återkommer vi strax. Ja. Ja, nej men så då... Då blev det ingenting på Huddinge, men då sökte du vidare istället där, ringde till andra ställen.
Det jag gjorde var att jag bokade den här sena, för sen enligt mitt tycke, tiden i alla fall på Huddinge. Mm. För jag visste inte om jag skulle få napp någon annanstans. Jag får utgå från det så länge. Men jag fortsatte ringa till alla instanser jag kunde hitta i Stockholms län.
Okay.
Och till slut så fick jag napp på Sofiahemmet.
Okay.
Där de inte gjorde medicinska aborter. Nej. Som var det enda alternativet för mig, för det var så tidigt.
Mm.
Utan bara sån här... kirurgiska. Mm. Däremot så hade de en återbudstid dagen efter. Det var på måndagen som jag ringde. På tisdagen hade de en återbudstid dagen efter. Där jag kunde få komma till läkare och bara göra den här obligatoriska undersökningen där de ska bekräfta att jag är gravid, att det är i livmodern det sitter och inte i någon äggledare eller något annat.
Mm.
Och sen liksom klara därifrån så att man kan komma vidare till barnmorska och få själva abortpillret då.
Ja.
Så jag tackade ja till det, ringde tillbaka till Huddinge och avbokade den tiden.
Mm.
Och åkte då dagen efter.
Mm.
Nej, jag ringde SÖS också. Och kompletterade då och sa det att nu har jag fått en läkartid på Sofiahemmet. Men de kan inte ge mig själva den medicinska aborten. Alltså med pillret. Kan ni ta vid efter det? Aha. Och det kunde de. Så att då kunde jag få komma till dem på fredagen till barnmorska.
Mm-hmm.
Om de bara fick själva liksom underlaget från läkaren faxa till sig. Om jag inte minns så då gav de mig instruktioner om jag skulle se till så att de fick läkar anteckningarna då.
Mm.
Så då gjorde vi så. Det blev en tvådelad historia som jag själv sydde ihop för att det skulle gå så fort som möjligt.
Okay.
Så att dagen efter åkte jag till Sofiahemmet.
Mm.
Och då ville ju då min pojkvän som verkligen hade pressat på för att få till den här aborten. Då ville han plötsligt inte vara med längre.
Nähe.
Nej. Nu var det liksom färdigt för hans del. Nu skulle jag sköta resten själv tyckte han.
Okay.
För nu var det bara min kropp igen.
Mm.
Mm. Och han hade inget där att göra. För han hade ju ingen del i behandlingen. För det, han skulle inte, han var inte patient. Tyckte han.
Okay.
Men då blev jag arg igen. Sådär feministiskt.
Så jag vill stödja dig vad du än gör.
Ja.
Det stödet innebär inte att man är med då.
Det stödet innebär inte att jag respekterar att du vill ha barnet. Fast jag verkligen märker att du vill ha barnet. Så mycket att du till och med är beredd att adoptera bort det. Så länge du slipper röda det. Det innebär det inte.
Mm.
Men det innebär inte heller att jag hjälper dig emotionellt liksom, genom att finnas där och hålla handen och följa med dig på de här olika tiderna som är väldigt jobbiga för dig.
Mm.
När du till slut har gått med på att göra aborten som jag har tjatat mig fram till.
Ja, just det.
Det innebär det inte heller. Utan stödet innebär att jag får som jag vill och sen får du göra som jag vill.
Ja.
Det var liksom det var det kockade ner till i verkligheten i slutändan. Om han hade fått som han hade velat.
Mm.
Fullt ut.
Mm.
Men där blev jag förbannad på honom.
Mm.
Och sa att nej, nu har du tjatat till den här aborten.
Mm.
Jag vill inte det här egentligen. Men nu gör vi det.
Ja.
För att vi ändå har liksom kommit fram till att det ska vara det minst dåliga alternativet någonstans.
Ja, just det.
Och att det fortfarande finns tid när hjärtat slår.
Ja.
Men då får du följa med mig. Mm. Du ska följa med mig till läkarbesöket. Du ska följa med mig när jag tar piller. Du ska följa med mig när jag ligger inne på sjukhuset under själva aborten. Du ska följa med på allt.
Mm.
Och jag skiter i om du tycker det är
tråkigt. Och det gjorde han då?
Ja, det gjorde han. För då vågade han inte säga emot längre.
Nej.
För att jag var så förbannad.
Mm. Ja, just det.
Liksom, vid det laget. Nej, men jag sa det. Har du varit med och gjort den här bebisen? Så då är du med på det här också.
Ja, just
det. Här angår dig lika mycket som mig. Bara för att det råkar hända i min kropp betyder inte att du inte har någon del i det.
Och det här är något som du tycker som abortmotståndare också. Va?
Ja.
Att faderskapet är lika mycket faderskap som moderskapet är moderskap.
Ja.
Att det finns en jämlikhet från början, även om det rent biologiskt finns en ojämlikhet.
Ja, kvinnan bär barnet fysiskt.
Ja, men det är inte moraliskt och ansvarstagandemässigt så ska det vara helt jämlikt.
Ja, precis. Vi har båda varit med och sett till så att det här har hänt.
Ja.
Och det är du framförallt som vill att barnet ska sluta finnas så att vi ska göra den här aborten.
Ja,
då går inte jag med på att man schappar liksom, när det väl ska till och göras en abort. Liksom.
Just det.
Nej.
Så vad hände sen då?
Så då följde han med och jag märkte att han var obekväm och han var skamsen och han var liksom, man tyckte det här var jättejobbigt att följa med in här. Men det brydde inte jag mig om.
Nej.
Så jag släppade med honom in i väntrummet och sen så kom det in en läkare, en kvinnlig läkare som ropade upp mig och bad mig komma in.
Mm.
Och då blev vi lite osäkra. Skulle han följa med? Undrade han och jag var också, ska han följa med? Så stod ju där och dividerade lite fram och tillbaka. Men sen sa jag till slut att nej, men du kan sitta kvar och vänta här. För det är ändå bara det var ett vaginalt ultraljud för att kolla bara rent fysiskt att allt var som man trodde att det skulle vara. Så då gick jag in på det själv.
Ja.
Den här kvinnliga läkaren var inte glad. Hon var väldigt upprörd på okay. mig. Redan från början. Vi hade aldrig sett förut.
Nej.
Men jag kommer in och börjar klä av mig. Och ska göra mig i ordning för att göra undersökningen.
Mm.
Och hon frågar så här. Ja, hur gick det här till?
Jaha.
Och jag blir lite paff och tänker, ja, hur brukar det gå till när barn blir till?
Ja.
Eller va?
Ja.
Så förstår inte frågan fullt ut. Men sen förstår jag att, ja, hon menar, ja, hur kom det sig att jag blev gravid överhuvudtaget?
Okej.
Okay. Ungefär, har du inte använt preventivmedel?
Frågan, ja, ja.
Mm. Följt frågan och förstår att jag inte riktigt begriper vad hon vill komma.
Mm. Mm.
Och då märker jag att hon är så arg på mig redan från början. Så jag vågar inte säga som det är.
Mm.
Jag blir lite rädd för henne.
Mm.
Så då säger jag så här, ja, nej, men vi använde kondom. För att, fast det, ja, den halkade väl av eller något.
Mm.
Jaha, varför äter du inte p-piller? Nej, jag mådde så dåligt av dem.
Mm.
Så jag ville inte fortsätta med det. Mm. Nej, nej, och nu är du gravid. Ja, jo, det är därför jag är här. Liksom. Mm. Och det var inte helt sant. Utan vi gjorde ju, som jag tror, som jag också läst, att många faktiskt sådana graviditeter blir till som sen slutar i aborter. Att man faktiskt larvar med preventivmedel.
Ja,
att man har avbrutet eller man använder kondom delvis men inte helt som man ska. Mm. Och att man slarvar lite grann. Och tänker att man har koll.
Just det.
Och sen har man inte koll. Det i slutändan.
Just det.
Och i mitt fall så var jag ju okej med det. För att jag var ju okej med att bli mamma.
Ja, just det.
Och han hade ju sagt att han ville ha barn med mig. Förr eller senare. Så jag tänkte att det är inte så farligt.
Mm.
Jag tänkte äktenskapslikt.
Jag förstår.
I vårt samliv.
Just det.
Men det gjorde inte han.
Nej, nej.
Och då såg vi där till slut.
Just det, just det.
Ja. Så vi gjorde den här undersökningen sen då. Och hon har den här ultraljudsskärmen där hon tittar. Och den är bortvänd från mig.
Mm.
Hon står framför mig. Har den här ultraljudsstaven som hon kollar med i underlivet. Och tittar på skärmen. Allting liksom. Så bortvänt från mig. Och då ber jag henne vända på skärmen så att jag kan få titta på den.
Mm.
Och hon tittar på mig som jag vore sprittsprångande galen.
Okay.
När jag säger så. Och vill inte visa mig skärmen.
Nej.
Och jag blir lite sådär. Nej, men jag vill se skärmen. Jag vill kunna se vad det är du ser på skärmen.
Ja.
För jag hoppas på att jag ska se en bebis där.
Ja, ja.
Jag hoppas på att få se ett hjärta som slår.
Ja.
Att jag ska ha tagit fel. Så att jag kan resa mig upp och säga nej. Det är en bebis hjärtat slår. Jag gör inga aborter. Jag går härifrån.
Mm.
Men hon tittar på mig. Och det märks att det här är inte en fråga hon är van vid att få. Om man kan få titta på skärmen.
Okay.
Men det vill jag. Och hon visar med skärmen och det syns ingenting. Det är som myrornas krig. Och hon kan inte ens se var det här fostret eller embryot ligger någonstans.
Nej, nej.
För att det är så himla litet.
Ja.
Men till slut lyckas hon identifiera en liten fostersäck.
Okay.
Pytteliten fostersäck. Men hon ser ingenting i den för att det är så tidigt. Men tillräckligt för att kunna bekräfta det hon behöver bekräfta.
Okay.
Och jag blev lite ledsen, lite besviken.
Ja, ja, ja.
För jag hade liksom hoppats på att här få de här objektiva handfasta liksom bevisen
på
att det inte gick att fortsätta med aborten.
Mm.
Men jag förstår då att nej, men det vi verkar ha förstått det här rätt liksom,
okay.
med hur litet det är och att hjärtat inte har börjat slå. Så att då är undersökningen klar efter det. Och hon frågar om pojkvännen är med mig. Mm. Och då säger jag att han sitter i väntrummet.
Mm.
Och då ber hon mig ta med honom in
på
hennes läkarrum. Och där tittar hon väldigt bistert och nästan argt på oss.
Mm.
Och frågar då hur gamla vi är och vad vi har för sysselsättning. Om vi verkligen är helt säkra på att vi ska göra en abort nu eller inte. Ja. Och jag är så stressad över den här tidspressen.
Ja.
Och han vill ju absolut inte något annat än abort. Så att jag har liksom hamnat i något slags bara så här låst läge med så här tunnelseende. Liksom, att nu måste det här bara bli av liksom, så fort som möjligt.
Mm.
Så båda säger bara att jo, men vi vill absolut. Vi, vi vill bara att det här ska bli klart nu.
Mm.
Och hon noterar det men ser fortfarande missnöjd ut. Och jag tror att det är så här att där på Sofiahemmet jobbar vi mycket med ofrivilligt, alltså barnlösa par som kämpar mycket med att försöka bli gravid överhuvudtaget.
Mm.
Och gissningsvis så brukar väl den här läkaren jobba där med
dem,
med dem.
Mm.
Och då blir hon väl väldigt provocerad när det kommer in ett par i 20-årsåldern som verkar ha en stabil relation.
Just det.
Som bara råkat bli gravida och då inte vill ha barnet.
Just det.
Jag misstänker att det kan ha varit något sånt som skavde för henne liksom. Jag vet inte.
Nej, vilket på sätt och vis tycker jag talar till hennes fördel. Jag menar, hon, det är ju ganska naturligt att
visst.
Bli upprörd.
Alltså vad jag kan önska så här i efterhand var väl att hade hon kanske varit lite mindre dömande i sin attityd och lite mer inkännande.
Just det.
Så hade hon ju märkt att det här är en som inte vill göra bort.
Nej.
Kan jag fånga upp henne på något sätt?
Ja, men precis.
Istället blev jag ju rädd och drog mig
Hon
tillbaka.
var så, hon tog det som så självklart att du var 100% abortliberal.
Ja.
Fast du egentligen i ditt hjärta
Ja.
Inte var det.
Ja, visst. Det var ju så.
Nej.
Så på det sättet kan jag tycka att det var olyckligt.
Just det.
Så, även om jag förstår henne. Så att
Ja,
jag är nu
den
nyfiken.
hårdheten är inte bra att ha.
Nej, kärlek och sanning, du vet.
Kärlek och sanning, inte bara sanning.
Ja.
Så är det.
Ja,
Precis, precis.
visst.
Ja. Ha.
Ja, så då blir vi klara inne hos henne och då direkt efter går jag till receptionen och säger till dem att nu är det jätteviktigt att ni skickar allt det här och en remiss till Södersjukhuset. För där har jag en tid bokad för att få
Okej.
fortsätta med det här på fredag. Men då måste de ha det här underlaget. För de hade inga lediga läkare. Det är därför jag är här och
Ja,
ser
ja.
för den grejen. Och då har de varit i kontakt med SÖS:en innan eftersom jag har
Just
styrt
det.
upp det. Och då vet de vad jag pratar om. De skickar över alltihopa och jag får bekräftat från SÖS:en att de har tagit emot. Så då väntar vi. Ja, vad är det då? Onsdag, torsdag och sen fredag. Och då åker jag dit med pojkvännen återigen. Och träffar den här barnmorskan på den här tiden på SÖS. Och hon kommer fram till mig och är väldigt varm och barnmorskeglad sådär. Liksom. Alltså utan att vara glättig men ändå trevlig och sådär inkännande varm sådär.
Ja.
Som jag tänkte att läkaren igen hade fått vara. Och så säger hon det att ja men det här är en tablett och den gör så att graviditeten upphör. Graviditetshormonet liksom får en signal om att sluta liksom produceras. Och då kommer fostret att inte kunna fortsätta växa och liksom så. Utan då avstannar alltihop. Vad du behöver veta nu är att om du tar det här och fostret överlever, då måste du komma hit och göra det här igen. För att då kommer det här vara ett så pass skadat foster.
Okej.
Så att då går det inte att ångra sig längre. Och
Nej.
det behöver du ha med dig innan du tar tabletten. Ja, oj, säger jag. Okej, ja, nej men då vet jag det. Och så säger hon att ja, och sen får inte jag ge dig medicinen så att du äter den eller liksom sväljer den. Utan den här får du i handen och här har du vatten och det är du själv som måste svälja den och det är viktigt. Så att du inte upplever att det är någon annan som har gjort det åt dig utan att det är du själv som har gjort det. Den liksom fördelningen, gränsdragningen är viktig, säger hon då. Ja, säger jag. Okej, då tar jag den då. Så får jag den i handen. Och sen så står ju bara hon och pojkvännen tittar på mig. På att jag ska ta den här tabletten.
Ja.
Och jag tittar på tabletten och känner att den här tabletten vill inte jag ta.
Nej.
Tittar på dem och tittar på den. Och hamnar i det här liksom, ja men traumaläget nästan. Så att frysa, fäktas eller
Just
fly-läget.
det.
Och jag känner att jag har inget att slåss mot riktigt. För det är inget sånt angrepp liksom.
Nej.
Men jag känner mig liksom hotad verkligen. Av hela situationen. För att jag vill ju så väldigt inte göra det
Nej.
här. Och vi sitter i det här barnmorskerummet. Och då sitter jag ju då med barnmorskan och pojkvännen. Och båda bara tittar och tittar stint på mig. Och bara väntar på att jag ska ta den här tabletten. Och jag vill inte ta den. Och jag vill bara gå därifrån. Och jag tittar på dörren upprepade gånger. Och funderar på om jag bara kan släppa allt och bara gå. Ut. Men jag har ju frusit fast i stolen. Jag känner inte att jag kan det heller. Och de manar mig och säger det. Men ta nu tabletten. Det går så fort. Det är bara som en Alvedon. Sen är det över. Kom igen nu. Du klarar det här. Du är stark. Och jag sitter och skakar till slut. Liksom, för att jag inte klarar det
Oj.
och vill inte det.
Nej.
Men jag känner ju till slut att här kan inte jag sitta i evig tid med en tablett i handen.
Nej.
Liksom, jag måste göra något.
Mm.
Så till slut bara stänger jag av allting och bara sväljer den för att jag känner att jag har inget val.
Nej.
Det känns så.
Ja.
Och då blir de sådär väldigt bekräftande och bara ja men vad duktig du var nu och bra
Okej.
jobbat och starkt gjort liksom. Nu är det klart.
Mm.
Och jag bara känner att jag liksom dör inombords. Det är vidrigt och jag känner sånt hat faktiskt mot allt och alla andra i det där rummet med barnmorskan och pojkvännen. Och bara ja, nej men det är så. Jag vill bara. Det var ett sånt övergrepp liksom mot mig själv. Och som jag ändå in i det sista hade hoppats på att få slippa göra
Ja.
ändå. Men jag vågade liksom inte stå upp för mig själv
Nej.
heller. Så att det var väldigt svårt på det sättet. Men då är det slut då. Då har jag tagit den tabletten och så får vi vidare instruktioner om hur fortsättningen kommer vara. Att i vanliga fall om det hade varit vardag så hade jag behövt vara hemma en natt. Och sen dagen efter hade jag fått komma tillbaka för att ta nästa omgång med tabletter. Vaginal tror jag det var. Och sen ligga inne på avdelningen under dagen. Tills ja, kroppen hade gjort sig av med fostret och allting. alltså en liten förlossning helt enkelt. Mm. Och sen när de hade konstaterat att livmodern var tom så hade jag fått åka hem och blödningarna hade avstannat.
Mm.
Men nu var det helg, det här var fredag. Så då skulle jag få vara hemma 2 dagar och sen skulle jag komma in på måndagen.
Mm.
Och då frågar jag om det är säkert att göra så, att vänta dubbelt så länge.
Mm.
Eller om det är någon risk att det här börjar av sig självt hemma.
Ja.
Men det ska inte vara någon risk. Det är, liksom det är tabletterna som man tar i omgång 2 som drar igång. Att det händer inte av sig självt. Så jag åker hem. Det kommer lite småblödningar.
Mm.
Jag ringer in och frågar om det ska vara så. Det är inga problem, säger de. Det kan hända, det är ingen fara. Mm. På måndagen åker jag in lite tidigare än vad som behövs. För att jag vill köpa lite frukt och sådär. För jag vet inte hur länge jag blir kvar där. Och när jag står då i den här Vivo-butiken som det var på den tiden. På i Skanstull då.
Ja.
Vid tunnelbanan, bussarna.
Mm.
Så börjar jag stöpplöda.
Oj.
Det blir en attackblödning som bara forsar igenom. I butiken vid frukten.
Oj.
Och jag blir helt paff. Jag vet ju inte vad jag ska ta vägen riktigt.
Börjar du blöda på golvet också?
Ja, eller? Så jag hade tagit på mig den absolut mest rejäla tygbindan jag hade hemma.
Ja.
Så att den lyckades ju fånga upp. Men hade jag inte haft den så hade det blöt igenom både kläder och allt och kommit igenom på golvet.
Ja.
Och jag var ju rädd att det skulle göra det i alla fall, för det var sån otrolig blödning. Det var så mycket. Och jag vet ju inte om jag vågar röra mig eller om det kommer börja blöda igenom då. Eller liksom vad jag ska göra av mig själv riktigt.
Ja.
För det här skulle inte hända, sa de.
Nej.
Här står jag och blöder i alla fall.
Ja.
Men jag tar mig samman, tar min frukt och ställer mig i kö och köper den. Bara så rent mekaniskt. För det var det jag hade tänkt göra. Jag visste inte längre riktigt hur jag skulle göra istället. Så att jag bara gjorde enligt plan på något sätt. Mm. Får med mig frukten, går och sätter mig på bussen då, som ska ta mig upp till Södersjukhuset från Skanstulls tunnelbana. Och är jättenervös för att det har blödit igenom till sätet.
Ja.
För det kommer så mycket. Det bara fortsätter och fortsätter. Ja. Men jag lyckas liksom ändå inte blöda ner sätet.
Okay.
Och ta mig fram till kvinnokliniken. Och efter många långa korridorer. Men jag kommer dit och berättar då. Liksom ringer på. Det är ingen personal där. Men till slut så kommer det ut någon och ser lite sådär blasé och trött ut.
Mm.
I receptionen. På kvinnoavdelningen. Och undrar vad saken gäller.
Mm.
Jag presenterar mig själv och ärendet och förklarar att jo, men jag har inte tid för det, vad var det, 2 timmar eller något sånt där.
Mm.
Men nu började jag blöda av mig själv spontant här och jag blödde jättemycket och jag tror att det kan vara så att den här aborten satt igång av sig självt.
Mm.
Ja, säger hon, har du ont?
Mm.
Nej, säger jag sanningsenligt, jag har inte ont, men jag blöder enormt. Och jag är rädd för att jag kommer bloda ner allt och alla omkring mig snart om jag inte får komma in och få hjälp.
Ja,
okej, nej men du, men då kan du sätta dig i väntrummet tills det är din tur.
Va? Nej.
Nej, jag tror inte att det är sant. Hur menar du, vadå? Nej, men det kan jag inte, eller vi har lunch nu så det är ingen som kan ta hand om dig. Om du inte har ont så kan du sätta dig. Så här, väldigt så här, ordermässigt. Liksom att du gör det som jag säger ungefär.
Mm.
Och jag blir liksom lite chockad hela tiden över bemötandet från vården i allt det här. Det är som att personalen konstant är arga på något sätt. Eller liksom så här, du vet, att de tycker att man är dum liksom, hela tiden när man dyker upp. Och jag bara säger att men jag blöder ändå eller nej vet nu, vi har lunch, du får komma tänker jag, jag går väl och sätter mig då. Eller vad ska jag göra så. Så jag sätter mig ner och är lite sådär chockad och ställd och vet inte riktigt vad jag ska tänka eller tro om någonting. Och då bara drar verkarna igång. Nu är det inte bara blödning utan nu är det verkar. Födslovärkar
Upp
och ner. Och jag har ju aldrig upplevt något sånt tidigare. Jag fattar ju att nu har kroppen dragit på en högre växel. Liksom. Så jag kastar mig in på handikapptoaletten som finns där. Och sätter mig på toa. Och mycket riktigt så drar kroppen igång en riktig sån här födsloprocess rätt upp och ner. Och gör sig av med moderkaka och blod och slemhinnor och fostret också då. Eller embryot. Jag vet inte vad man benämner det riktigt i den
fasen. Ja, det var nog embryo i det stadiet.
Men ändå.
Ja.
Och jag vet ju liksom inte, jag är ju helt chockad över det här laget. Sen förstår jag i efterhand liksom. För jag kan ju inte tänka eller någonting, det bara händer. Och så ringer jag då till min pojkvän och säger det. Nej men nu sitter jag här på handikapptoaletten på sjukhuset. Och kroppen har ju liksom, den har ju precis gjort klart allting. Och jag blöder i blod överallt. Jag vet inte riktigt vad jag ska
skulle
göra.
Skulle han komma då till
han
tiden?
Han skulle komma till just tiden. Det. Och då var ju han inte där för att tiden hade inte kommit än.
Nej just det.
Och han blir lite paff och så frågar han också, har du ont?
Ja.
Nej, jag har inte ont.
Men värkarna hade ju kommit, sa du.
Ja, men då gjorde det inte ont.
Okej.
Alltså jag har ju fött 5 barn sedan dess efter
Ja.
det. Och jag har inte ont när jag föder.
Nej,
Jag vet inte, jag
fantastiskt.
kanske är konstig,
Ja,
men jag
ja.
gör inte ont när jag
Nej,
föder.
okej.
Värkarna gör inte ont.
Nej.
Det är kraft i dem, så
Ja,
att det är
just
ju
det.
arbetsamt, men det är inte smärta.
Nej, nej. Okej.
Och det här var ju en mindre variant eftersom det var tidigare graviditeten. Ja, och då han också hörde, men om du inte har ont, jag bara, men det är blod överallt och det har ju
Ja.
satt igång av sig själv, jag får ingen hjälp för de är på lunch och jag sitter fast här på toa, jag vågar inte gå upp för då kommer jag blöda ner hela golvet.
Ja.
Kan du komma hit kanske
Ja,
och
just
hjälpa mig
det.
på något sätt? Jaha, men nu är jag ju nästan hemma, och hemma var nästan en timmes resa
Oj då.
bort, fortfarande Stockholm, men långt bort i förorten. Så jaha, måste jag vända mig en gång? Så här, vad jobbigt, jag hade hoppats på att få komma hem emellan.
Ja.
Så perspektivet
Ja,
liksom,
just det.
du vet. Inställningen. Och jag är bara så här, ja nej men jo, du får komma hit nu. Jag vill att du kommer hit nu, för nu har du satt igång, kan du komma eller? Ja, jo men jag kommer väl då. Ja men tack då. Bara, men så har du, och så frågade de om inte jag hade ringt på larmknappen. Och så att, nej men alltså den trycker man väl på om man typ är på väg att dö eller någonting. Och det är
Ja.
jag ju inte, det är ingen fara så, det är bara
Nej.
att jag vet inte vad jag ska göra.
Nej.
Och de var ju så himla sura så jag vågade inte påkalla uppmärksamhet
Nej.
därifrån igen
Nej,
liksom.
okej.
Han bara, okej, nej men jag kommer. Ja,
Ja.
okej. Och sen så lyckas jag liksom till slut resa mig upp när blödningarna lugnar ner sig lite. Och så tittar jag ner i toaletten och letar efter bebisen. För det är så jag tänker på det, att det är en
Just det.
bebis. Jag vet
Ja.
ju hur tydligt det är, men det är ju
Ja.
känslomässigt och
Just det.
liksom, ja, det är en bebis för mig fortfarande.
Ja.
Så jag tittar ner och tittar och tittar och bara känner så här, men här ligger ju mitt barn. Jag kan inte spola
Nej.
bort mitt barn ner i avloppet. Det är ju helt sjukt.
Ja.
Så kan inte jag göra. Jag vill ha med mig det hem, begrava det eller
Ja,
någonting.
just.
Men det går inte, för jag ser ingenting där.
Nej.
Och det enda jag ändå till slut lyckas få upp, det är ju den här lilla, lilla moderkakan som är stor som min lilla tumnagel.
Okej.
Den hittar jag. Den får jag upp. Men jag ser inget annat där.
Nej.
Annat än massor med blod då.
Ja, just det.
Så att jag fångar upp den här lilla moderkakan och lägger den i en av de här osynliga, eller genomskinliga plastpåsarna som jag hade med mig från när jag hade köpt frukt strax innan. Inser ju att jag måste ju spola och städa upp där. Jag kan inte låta nästa person komma in. Och det ser ut som att någon har slaktats där inne liksom. Det går ju inte. Så att jag gör det, städar upp, spolar. Tar med mig den lilla moderkakan i den lilla påsen. Kommer ut igen till receptionen som vid det laget har slutat ha lunch. Det är snart dags för min tid då vid det laget. Och förklarar att ja, nej, men nu har jag precis gjort klart aborten. Eller kroppen gjorde allting för egen maskin där inne på toa. Och så. Och jag försöker städa upp där inne. Ja, men jag har ju fortfarande en tid. Får jag gå hem nu? Eller ska jag fortfarande gå upp? Eller hur ska vi ha det? Hur ska man göra? Och då blir de lite paffa. Jaha, men oj, men så där ska det inte gå till.
Nej.
Nej, men nu gjorde det det. Eller vad
Ja,
ska jag
just det.
säga liksom?
Ja.
Det som har hänt liksom.
Ja.
Och de säger, jaha, men har du ont? Jag bara, nej, jag har inte ont. Men jag har en moderkaka i en påse. Jag har precis en kropp som har gjort sig klar med hela alltihopa liksom. Och jag vet inte vad jag ska göra härifrån. Ska jag gå upp till min tid? Eller är det klart så jag kan åka hem? Eller hur ska jag göra?
Just det.
Jag bara, oj, det har vi nog inte varit med om. Nej, okej, men vad ska jag göra? Ja, nej, men till slut så kommer de fram till att nej, jag ska gå upp i alla fall till min tid. Och där ska en sköterska ta emot mig.
Ja.
Så dagavdelningen. Så kommer jag dit. Lång korridor, långa, långa bänkar. Inte en levande människa som tar emot mig när jag kommer upp. Och jag blöder ju fortfarande. Så sätter jag mig en stund och väntar. Det kommer ingen. Väntar en stund till. Det kommer ingen. Jag går fram och letar fram någon slags sköterskeexpedition. Och frågar, ja, om det finns någon som kan hjälpa mig. Och de säger, ja, nej men du får hjälp snart. Jag bara, nej men alltså jag blöder jättemycket. Jag behöver verkligen komma någonstans där jag kan få ordning på det här.
Ja.
Ja, okej, ja vi ska se här. Och sen till slut hittar de någon som ska ansvara för mig. Så då får jag
Ja.
hjälp in på mitt rum. Och då kommer nästa smäll. För då säger jag att då delar jag rum med en annan kvinna. Som
Okej.
också gör abort.
Oj.
Och mig har de lovat att jag ska få ett eget rum där min pojkvän ska få vara med. Och han är på väg in.
Ja.
Och så då säger jag det. Att men, min pojkvän är på väg hit och jag har blivit lovat ett eget rum för att han ska kunna vara med. Men
Ja.
nu är det här ett delat rum. Hur ska det här?
Ja.
Ja, nej men det kan vi inte lova dig. Och du, nej men det här är ett delat rum. Han kan inte vara med här.
Okej.
Okej, men nu har ni lovat det. Han är på väg hit. Han ska vara med här. Ja, nej men det går inte patient. Eller sekretess och liksom, ja, man kan ni kanske fråga henne om hon kan tänka sig att låta honom vara med här. Okej, tänker de. Då gör de det, frågar henne och hon är okej med det. Så
Okej.
att då får han vara med
Ja.
eftersom hon har godkänt det. Då sitter vi där, två kvinnor. Hon är i 30-35 års åldern och jag är i 20-21 års åldern. Och hon är helt, helt förstörd. Bara gråter och gråter och gråter och hulkar liksom. Och vet inte var hon ska ta vägen. Och helt knäckt som människa verkligen. Och har en väninna med sig. Och jag är där och är helt, helt död inombords. Helt bara så här nollställt liksom. För jag vet inte vad jag ska känna ens liksom, längre vid det laget. Och så kommer då pojkvännen till slut, sätter sig bredvid och är så här liksom missnöjd, så här, medsläpad. Och bara, men vad är det för poäng att jag är här? Och jag har saker jag behöver plugga hemma och du sa ju själv att det var klart nu. Vad ska vi sitta här och sitta för? Och det är väl, jag gör ju ingen nytta här ändå. Jag bara, nej, men du har sett till så att jag har hamnat här och så du ska du sitta här lika länge som jag ska sitta här. Jag tycker inte heller att det här är kul. Och här sitter jag, så då får du också sitta
Ja,
här.
just
Så var det med det. Ja, så här, så. Också så här, han skulle stödja mig vad jag än valde. Och jag
Ja,
får
just det.
släpa med honom överallt. Det stödet.
Ungefär som en fotboja,
Ja,
liksom.
visst.
Vilket stöd man får av den.
Ja, verkligen. Tack för ingenting, älskling, liksom. Ja, då blir det ju ändå, det är ju många timmar jag ska vara där. Och de vill ju verkligen säkerställa att min kropp verkligen har gjort sitt. Och de vill ge mig morfin, jag avvisar morfinet, för jag är straight edgare vid den perioden. Så att jag vill inte ha koffein och inte alkohol, absolut inte morfin. Det är ju knark, tycker jag. Och pojkarna tycker att, ja men ta det här nu. Jag tog det en gång när jag tog bort blindtarmen i mellanstadiet. Man blir så festlig av det. Ja, men kul, då kan ju du ta morfinet. Jag vill inte ha det. De bara, men det är mot smärtorna. Bara, men det är slut på aborten. Min abort är klar. Den gjorde klar sig själv, så att säga. Och jag har inte ont. Så att, kan ni bara sluta trycka in mig saker jag inte ska ha. Och då kommer de sen in igen och frågar då om jag åtminstone ska ha värktabletter eller propsar på det. Och så säger jag att, men jag vill inte ha några värktabletter, jag har fortfarande inte ont. Och förresten är det gelatin på de här tabletterna, för du ska absolut inte ha dem för jag är vegan. Jaha, va? Vad är det för typ ungefär? Så går de tillbaka, så har de fått order av läkaren som ansvarar att jo, men jag måste ta dem. För det är liksom protokollet, så det ska man följa. Ja, tänker jag, men ja, då tar jag väl dem så jag får vara i fred sen liksom. Kan ni gå nu? Så går de, sen kommer tillbaka och säger att då ska jag ta tabletterna som ska sätta igång processen. Och jag bara tittar på dem och börjar undra om det är liksom någon är hemma
Ja,
överhuvudtaget.
just det.
Men har ni inte förstått så här? Här är moderkakan, den har jag visat er. Och jag har precis haft en liten, liksom, ja, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Alltså aborten gjorde sig själv färdig för egen maskin. Min kropp gjorde det på handikapptoaletten där nere i väntrummet. Det är klart. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta de här tabletterna. För vad är det som ska drivas ut nu? För det är gjort redan. Då blir hon helt paff och bara, nej, jag vet inte riktigt vad vi ska göra nu. Nu går och frågar läkaren igen. Och går tillbaka och frågar, får vi då veta att ja, men det ska vi ta i alla fall, utifall att allt inte har kommit ut. Ja, nej, men då gör vi det. Ja, det hjälper ju inte, det händer ju ingenting mer, för att det är ju klart.
Ja, just det.
Och medan vi ligger där då och jag blöder och vi väntar på att det ska bli klart med övervakningen så vi kan gå hem. Så börjar jag och den andra kvinnan prata och hon gråter ju fortfarande väldigt liksom, men hon. Det blir så att man börjar småprata. Och då visar det sig att hon har ju gjort den här aborten. Hon var ju längre gången än vad jag var, men fortfarande så att det kunde göras medicinskt. Och hon vill inte heller göra den här aborten. Och det var hennes, det var ju barnafadern, hennes kille då, som hade tvingat henne att göra abort. Och hade sagt att hon fick välja mellan barnet och honom. För att om hon behöll barnet, då skulle han lämna henne.
Just det.
Och hon var helt knäckt. Hon ville verkligen ha det här barnet. Hon var så kär i honom. Och var så förstörd över att utsättas för det här ultimatumet. Och var också orolig för att aldrig kunna få några barn överhuvudtaget. Eftersom hon nu var så gammal,
Just det.
30-35. Och att hon inte skulle få vara mamma någonsin i hela sitt liv. För att det kanske var enda chansen. Och ändå så gjorde hon abort. För att
Just
hon
det.
klarade inte av den här pressen från honom.
Nej.
Och han var ju så mycket brutalare än min pojkvän i alla fall.
Just det.
Utåt sett liksom.
Just det.
Men sen efter att hon hade gjort aborten, då sa hon ju det nu när hon låg där, att hon ville ändå inte ha honom längre.
Nej, hon vill inte
Efter
ha honom.
det.
Hon vill inte ha mannen i sitt
Nej.
liv längre.
Nej. Hon gjorde aborten för att hon inte ville bli lämnad. Men efter att det var slut så ville hon inte se honom igen.
Nej.
För att han
Och
utsatte
är
henne för det
inte
här.
det, jag tycker det verkar ganska vanligt att det blir så. Det är säkert inte alltid så, men det är inte ovanligt.
Nej, det här är nog det vanligaste scenariot.
Ja, jag
Tror
tror
jag.
också det.
Ja. Och där ligger jag,
Ja,
feminist.
just det.
Och vet att jag har blivit pressad in i det här.
Just det.
Och hon har blivit pressad in i det här.
Ja.
Och hon känner det här föraktet för den här mannen som hon inte längre vill ha.
Just det.
Och jag känner samma förakt för min pojke som sitter där surpuppa liksom, och grinig och
Just
tycker att
det.
han inte ska behöva vara där. Fast det är han som både sett till tillsammans med mig att det här barnet har blivit till. Och det är han som har pressat igenom att det ska hända.
Just det.
Och han kan inte ens ta sig samman och stötta mig aktivt. Utan jag får släpa med honom till varje instans under abortens gång.
Ja.
Under hela processen. Och jag ser liksom inte längre riktigt vad som är så himla härligt. Och liksom kvinnobefriande och liksom feministiskt med det här.
Nej, just det.
Längre.
Nej, just det.
Det lät ju fint med slagorden. Men nu när jag befinner mig mitt i det.
Just det.
Då är det ju precis motsatsen.
Ja.
Här ligger vi liksom helt överkörda.
Mm.
Och ingenting, vare sig vårdapparaten eller i samhället eller i någon instans har kunnat skydda oss och ta fasta på vad vi har velat.
Nej, just det.
Och stötta oss i det.
Just det.
Utan allting har liksom bara gått ut på att de här barnen ska dö.
Och det känns som att det på något vis, den manliga bekvämligheten, den manliga njutningen, den manliga sexualiteten har blivit en norm som även kvinnor ska anpassa sig efter.
Kvinnor.
Lagstiftningen anpassad efter, vården anpassad efter.
Yeah.
Det, även om det inte är uttryckligen så är det väldigt ofta så i verkligheten, i praktiken.
I verkligheten eller? Ska vi alla vara promiskuösa, ansvarslösa män.
Ja.
Män och kvinnor.
Ja, just det. Det är den rättigheten, det är den friheten vi har.
Det är den friheten vi
just
har.
Det.
Det är det allt är anpassat efter.
Ja.
Aborten är förutsättningen för att män och kvinnor ska kunna vara promiskuösa, ansvarslösa män.
Just det.
Det är utgångspunkten, att man, att man har en kropp som inte kan bli gravid. Och att det enda riktigt meningsfulla är att man ska få ha sex utan några konsekvenser och förbehåll.
Mm.
Och blir det ändå konsekvenser, då ska man kunna göra sig av med de konsekvenserna. Och sen fortsätta som innan. Som att
och det är ju lättare för mannen att göra sig av med. Eftersom mannen behöver ju inte gå igenom det här. Utan han kan ju hålla sig hemma då och bara släppa hela ansvaret. Det är i alla fall kvinnan som sen måste gå igenom det här. Och betala det priset. Sen den som betalar högsta priset är förstås det ofödda barnet.
Ja.
Men kvinnan är ju den som får betala det näst högsta priset, tänker
jag.
Ja,
det är ju det.
Ja.
Det är mannen som går segrande ur där på något sätt. Alltså den som inte
å andra sidan så tänker jag, den pojkvännen du hade där då, han verkar ju skämmas över den här situationen.
Ja, han tycker det är jobbigt.
I alla fall. Så att även om han då tycker att det är någon sorts frihet så det slår tillbaks på honom också till sist.
För han hade ju trott att han inte hade behövt följa med på själva processen. Han trodde nog att han kunde sitta hemma och gömma sig.
Men varför skulle det vara så jobbigt att följa med om det nu inte var någonting?
Ja, om det var en tandläkartid.
Ja, jag menar det. Alltså,
ja, men det är ju så.
Ja.
Och det är väl där för honom också att hans hjärta och hans känsla krockar.
Ja,
precis som det gjorde med mig.
För han har ett hjärta han med.
Ja, och han älskade ju mig. Det gjorde han. Det var
just det.
Hit.
Och jag tror egentligen det här, oj jag är pappa.
Ja.
Alltså jag tror att det är djupt i oss män också finns det här.
Skydda.
Wow, liksom jag är pappa. Men att vi har en kamp mellan vårat hjärta å ena sidan och samvetet. Och sen å andra sidan då bekvämlighet, njutning. Mina planer som verkligheten inte får krocka med.
Och man är lika liksom utsatt för den här samhälleliga
indoktrineringen.
Indoktrineringen.
Just det.
Att det är inte människor.
Nej, just
det är en självklarhet att man ska kunna göra abort. Och det är en mänsklig rättighet i princip att få ha sex hur som helst och utan att det ska få konsekvenser.
Ja, just det.
Och att det är också ett grundläggande mänskligt behov med sexualitet.
Ja,
det jämförs ofta med fullt allvar med behovet av vatten och mat och sömn.
Okej, ja just det.
I artiklar i populärpressen och liksom hur folk pratar och så.
Då borde ju alla munkar vara döda för länge sedan.
Ja, stendöda.
Och nunnor.
Ja, och att det är en sån stark kraft som man inte kan motstå. Man odlar ju den myten om sexualiteten.
Just det.
Och då är det klart att det är jättesvårt att stå emot.
Ja,
oavsett om man är kvinna eller man.
Nassim, det har varit väldigt intressant och du har varit väldigt utlämnande här i din berättelse och det är många detaljer. Men samtidigt så tycker jag det är värdefullt att vi får höra din upplevelse. Jag tror att det är många som kan känna igen sig i delar eller stora delar av det du berättat. Om du lyssnar på det här och känner att oj, det här gäller också mig så vill jag att du ska veta att vi i MRO, Människorätt för ofödda, vi vill försöka stötta tjejer och kvinnor och även killar som är där man har en oplanerad graviditet. Vi försöker hjälpa sådana tjejer framförallt, bygga upp ett stöd kring henne, samtalsstöd, kanske stödfamilj eller ett boende om man behöver flytta iväg för att få lugn och ro så att säga, så försöker vi fixa det. Vi vill också försöka hjälpa dig, vi har inte lika bra resurser där, men vi kan vägleda dig när det gäller att bearbeta en abort och den sorg som finns där. Vi vill försöka hjälpa dig med det också. Nasrin, stort tack för att du delat med
Ja,
dig av det
tack.
här. Och vi återkommer med MRO-podden
Ja.
nästa avsnitt.
Det
Tack
gör
för att
vi.
du har lyssnat.
Tack.
Tack.